frågor?
Ja,
Ville.
Va?
Det finns väl frågor? Det finns frågor kanske?
Ja, ja.
Det får vi ställa.
Jo, då visst, gärna.
Du sa att ni organiserade här, organiserade 1917 om jag minns rätt. Och att det berodde på att man bytte ägare i bruket, var det så?
Ja, i stor orsak sa jag.
Ja. Betyder inte de här revolutionära strömningarna som gick över Nordeuropa med den tiden någonting?
Knappast inte här.
Det gjorde det inte.
Nej. Man kan säga att organisationstanken här, det var inte ungdomen var inte med i det här första organisationsvågen. Det var äldre personer mest som organiserade sig. Att det sen blev färgat av det här som du säger, det är fullt riktigt. Jag kan också säga att det var svårt att komma igång med en fackförening i Vilövsta. Men när den kom igång så blev den åt vänster i stor utsträckning. Tack vare det där motstånd, det oreståndiga motstånd som möttes ifrån bolagets sida. Alltså. De förstod inte folket där. Jag säger en gång att det var annan slags folk, inte det var dumt att säga, men de hade en slags annan uppfattning. Om de hade levat här så länge i generationer i det här slutna samhället. För de var det här en genomgripande som de inte hade fattat. Det skulle ha tagits på ett annat sätt. Om bolaget har gått fram med mjukare sätt och hållit sina löften som de hade givit till gärare till exempel, då har det kanske aldrig blivit så illa som det blev. Det blev ju två rättegångar efter varandra. Den ena har jag relaterat. Och det kom ju en till bara ett år efter. På grund av undanhöll det löften som var givna i köpet av avtalet. Så det var alltså två rättegångar bara någon ett års skillnad. Alltså. Och till sist. När jag nu prata lite i filmen här om ballonen och prata lite grann om det hammaren har legat, då har jag ju kunnat sagt mer, men jag har inte sagt mer. Men den här Lundin han hade gav ett löfte att det skulle inte lämna sten på sten. Här. Han hatar Österbolen så fruktansvärt. Det är inte lämna sten på sten här. De som jobbade på kontoret samtidigt med honom som jag kände hörde det verkligen att han är Bovén heter, han är död nu. Ja. Det var att de sålde det till skrot. Det var en hämnd. Och samtidigt behövde de pengar för att supa på som jag sa i filmen också. För det var bara det enda syrfölje alltihop, hela styrelsen. Det var, man kan läsa en bok. När ett avtal skulle undertecknat. Det var ja, kanske var 23 då. Då hade alla andra järnbruken, de hade skrivit under. Järnbruksförbundet hade skrivit under avtal. Men här nekar de. Och Brundina höll sig undan. Han ville inte anträffbar på kontoret. Men de där Västerbyborna visste var han var någonstans. Han satt på Degelstadshotell och söp och var full. De tog Henke och reste dit. Till hotell. Och förlag honom till Ambulansförbundets skrivelse. Det kan jag läsa i boken, heter Före tystnaden förresten. Kan jag läsa en bok på Västerby. Ja, det förstår man när man en milt sagt olämplig, han var jag vill säga mycket hårdare intryck mot en person. Och att han skulle sätta högsta chefen över det här gedigna lästaborna. Det kunde inte gå. De måste slåss gnister. Många gnister, som jag också gjorde. Mera frågor.
Ja, jag har fattat att Metalls avdelning i Östby var en väldigt bra maktfaktor.
Ja, det är bara det.
Och att de stöttar fackklubben.
Ja, visst.
Men vad jag vet och vad jag tror också är att, som du var inne på här, att fackklubben i Östby har ganska långt på vänster.
Ja,
stor kraft, stor kunnighet, stor politisk
fack. Var det
inte så?
Jo, det är riktigt.
Och har varit i långa tider.
Ja.
Och då frågar man sig det. Det är en drivkraft alltså. Men, hela det fackliga arbetet, att man har en rejäl, bastant kunnig vänster.
Utom den första, nu kommer vi lite om på Österby. Utom den första underhandlingen. Den första svåra underhandlingen hade Västerby. Det var svårt Västerby då. Då köpte de in en tunna sill Västerbyborna. Då körde de fram mitt på kontoret och där delade de silltunnan i, ja, var det fick några sillar. Han hette ordförande Lott på den tiden. En sämre ordförande K.A. Lönn som jag talade om. Han var kommunist, men han var dock en kommunist av det allra renaste vattnet, kan jag säga. Fullkomlig idealist. Ja. Ja.
När bildades fackföreningen Österby då?
Ja, det var omkring, jag tror inte så säkert. 1917 var det, vet jag, tror.
Och här bildades den?
Ja, år efter.
18 då?
Ja. Ja, det.
Vem var det som var ordförande här då? Var det Kalle Skoglund?
Erik Smedberg.
Erik Smedberg var det.
Och Tillman, han var konsör.
Alltså,
den ena av dem var då kommunist av det renaste vatten, ja, kanske inte så rent om Kvalön, men i alla fall vatten. Och den andra Tillman, han var då socialdemokrat och var mycket rent vatten. Och, men de kommer sånt ganska bra, men då, här alltså.
En intressant detalj också, hur drevs Folkets husrörelse fram? Var det huvudvikten i Metall eller fanns det andra kraftfält som också skapade Folkets hus och dess hela verksamhet?
Det
är också väldigt viktigt.
Det var en
bra... Hur formades Folkets husrörelse? Vilka kraftfält var det som gjorde det? Vilka personer? Vilka riktningar i den fackliga politiska verksamheten skapade Folkets hus? Och vad betydde den för brukets arbetare som ändå fanns då i fackföreningsrörelsen och i politiken? Du snurrar vid liberala krafter som gjorde och rikspolitiskt kanske, men fackligt gjorde de strängt taget ingenting.
Ja, det var en bra fråga och den kan du besvara åtminstone hjälpligt. Man kan gott säga att drivande kraften i det var Metallsklubb. De hade de drivande personerna. Inte ont att säga om de andra, men de var faktiskt de som var de som vågade mest. De började. Och ja, man kan väl säga, ni måste säga lite grann för, du får ursäkta mig, jag blir lite extra för det, men 1917 stängdes ju den gamla festplatsen för oss, som vi har haft i flera hundra år. Festplatsen mellan stallarna och kraftkanalen. Det fick vara fest och det var det som midsommarölet skänktes ut och så vidare. Då var vi i, kanske inte var någonstans.
Varför stängdes den?
Va?
Varför stängdes den?
Ja, då såldes då, så det, bruket.
Det var bolaget. Det var bolaget.
Baronen fortsatte inte
att för midsommar. Man fick inte ha det som fest.
Nej. Utan då skulle man tigga, om man skulle ha en fest, då skulle man tigga och be om man fick hålla till någonstans. Och då skulle man vara då i Kungsängen, alltså i mitt mot Folkets hus, närmare vägen här. Det står stora tallar där, det var som en park på den tiden. Då skulle man få vara där om nåd. Det gällde då föreningar, alltså som godtänkare, de hade inga motstånd, de fick ju, och så bildades så många Folkets husförening, och de hade svårare. Men den föreningen bildades ju, ja. Vi såg ju då att det var, måste ha någonstans att hålla till med möten. Det bildades föreningar, fackliga, så måste de ha någonstans att resonera. Och de var, fick inte vara i skolan för så som de andra fick. Det var ju stängt. Och då föddes idén. Men jag kan säga det, att fast då fanns det då metallsklubb, det fanns lantarbetare, det fanns skogsarbetare organiserade, och de höll avvis ihop. Och så fanns det godtänta, en stark godtänta loge. Men man kan, jag kan inte förklara, men de kanske var förståndiga, de här gubbarna, fast de var radikala. De för, att kunna lyckas, så vill de ha med representanter för alla kategorier. Det låter konstigt att de som var radikala skulle vilja ha syföreningar med sig, till exempel. Men det blev så. Det blev alltså tre fackföreningar, och så blev det godtempra, och så blev det idrottsföreningen, och så blev det en kristlig syförening, och så var det husnådesförening. Det är sju där. Mm. Ja. Och då får man ju säga att herrarna Sneberg och Tillman, som ju motståndare annars, men de höll ihop då och insåg det nödvändiga att kompromissa för en viss till en sak. Att det är en omröstning, det var ju sju det där. Det är en omröstning i styrelsen, sju. Så hade majoritet i alla fall. För godtänkt att rösta alltid med fackföreningarna. Ja.
Ja. Det är ganska genomgående i vårt land i alla sammanhang att arbetarrörelsen då, som består av fackföreningsrörelsen, den politiska vänstern eller socialdemokratin, är nästan genomgående framvuxna ur nykterhetsrörelsen. Mm. Mm. Det är godtemplarrörelsen. Mm. Och varför? Jo, därför att de var kunniga i bötestekniken.
Just, de var
kunniga. Och det är nästan konsekvent så, vad man än vänder sig i vårt land, ja. I landsbygd och i tätorter, ja. I de tätorter som växte ut i nya städer, så är det alltid en godtemplad, ja, ja. En någonting man som gjorde, är själva grunden, ja, för
det var här också.
Och det mönstret är givet, så att säga, och det tycker jag är riktigt. Och det ska vi tacka nykterhetsrörelsen.
Ja, jag tror du kan göra det.
Jag
tillhör den fortfarande, det är de inte aktiv,
det är
en
god grund.
Ja, nu skulle varje förening, det var sju. Sju föreningar var det. De hade två representanter i Folkets hus styrelse. Allihop då, två.
Det är fortfarande så.
Ja, två representanter.
Det är likadant nu.
Ja.
Nu är det alltså åtta.
Och det enda som lever kvar, det är jag. Jag var med i första styrelsen. För godhämtarna. Alltså. Och sen... först var det frågan om att du skulle få ha en större tomt. Det tomten är bara 100 ungefär. Men... då var det någon som... har det byggt en kooperativ affär. Och då blev det helt enkelt att missa tomten alldeles. Men så fordrade man att man måste ha en som hade mantalsatt jord också med i styrelsen. Extra. Och det var, vi fick faktiskt en liten bonde som skrev under det. Men jag måste väl berätta lite, om ni inte har mer fråga om en
de ska spela konsert,
vilka är det som är god på konsert?
Ja, jag tänkte nog, det är som är god på
Nej, men då slutar vi nu.
Får du fortsätta en annan gång? Den 12:e var det.
Ja, vad det blir om andra saker då.
19, nästa söndag alltså.
Då ska jag försöka ta med mig Gösta Bosa.
Ja, gör det. Hörde. Det skulle vara intressant.
Det skulle vara roligt.
Ja,
det
var visst.
Folkets hus då också.
Ja.
Det är väl utmärkt. Kanske vi skulle ta det lägga på.
Ja,
ja.
Ja. Ja.
Tack ska ni ha så mycket. Jag är jättebra. Tack. Välkomna tillbaka.
Har du belåten?
Ja. Jo, jag hade lite frågor. Det kan jag ta på vägen.
Ska du gå på
konsert? Nej, det ska jag inte.
Nej, då jag tänkte inte gå på konsert.
Inte jag.
Ska du gå på konsert? De som vill vara kvar får att vara kvar.
Ja.
Gärna vara kvar, men du behöver inte gå på konsert.
Jag ser
för din regn. Kom, stanna gärna kvar alltså. Ja, om inte vill gå på konsert. Då får vi inte leva honom.
Nej, men ni får så gärna fråga om saker och ting.
Jag vill fråga lite mer.
Jag har kunnat glömt en del saker. Så att, är det någonting som ni tror att ni vet så ska jag...
Jo, hörru du sa att det var Johan Tillman, han som var mästersmed. Det var han som var sekreterare alltså,
ja,
i Metall.
Ja, kassör.
Kassör var han. Men sen är du i Lantarbetarföreningen, vem var ordförande där då? Visste du det?
Ja, det var han som var bekänt sen, Axel Eriksson.
Jaha, ifrån det har. Ja, ja. Intressant.
Jag tror det fanns din ordförande här, det var Begibo det.
Jo, men det var väl samma naturligtvis. För det hörde ju ihop.
Ja, ja.
Och i Skogs då? Men det kanske du inte vet, i Skogs.
Nej, jag kommer inte ihåg han hette, men jag tar den många gånger, men jag har glömt den där.
Men alltså, först så bildades...
Han var alltså med i kommunalfullmäktige, det vet jag, den som var med från Skogs.
Men det kan vi hitta i kalkylen.
Jag kan inte komma ihåg det.
Johan Nilsson.
Va?
Johan Nilsson.
Ja, det hette han du. Just, det har
han. Han är i Jåkeby på Sjöksätter.
Nej. Ja, det är.
För först bildades alltså Metall.
Ja.
Och sen bildades Lantarbetare.
Ja, vilken var först? Skogen var kom ganska tyst. Det var ingen bråk när de organiserade sig. Det är ganska tyst. Det var ingen bråk när de organiserade sig, som jag hör i alla fall. Det var inte.
Hur länge var den här Lantarbetarstrejken då, hur det? Minst
ja, det var, hade hållit på en månad i alla fall, minst kanske.
Vann de någonting då?
Ja, de vann ju något i alla fall. De hade tänkt dra av deras magra löner ytterligare. De hade blivit totalt nedslagna. Det var en principfråga, de ville krossa ner Sjölander, folkskollärare Sjölander, som hade organiserat utan lantarbetare. Det var mest att det var på död på honom. Så, men det gick inte. Men det är inte därför att vi hjälpte dem. Annars har jag gått på tog.
För att vi hörde här i vintras när vi hade ett föredrag att förlorade killar från Karlholm med. För Karlholm hade alltså försökt här före 1917 att bilda fackförening. Men Löstaborna ville inte. Det gick inte här. Men det hade man alltså gjort i Karlholm fast det var samma ägare. Bilda fackförening där tidigare än här.
Mycket tidigare.
Ja. Men det var ganska intressant.
Men de hade inte bara ont med svakande ögon.
Nej, men här...
Ja, det kom an på det.
Hur ställde sig baron? Nu var det inte hans folk alls längre. Men hur ställde han sig till det? Hörde ni någonting om det någon gång?
Ja, det var ju aldrig tal om fackförening så länge han levde, vet du.
Jag tänkte på Louis då, bara om Louis.
Ja, men det här var 25 då.
Va?
Nej, ja.
Nej, men det bildades ju 1918,
ja,
säger
jag. Ja, det bildades, ja.
Nu var det ju inte hans folk, men ändå. Hade han några åsikter om fackföreningar som ni hörde?
Vedemaron Louis.
Louis, ja.
Ja, han var ju helt underisen på stenvitnamnet. Han var ju söndersuken, Carl.
Jo, men han var inte så dum ändå, för jag kommer på... Ganska bra många
sidor. Det ska jag berätta för baron, jag ska upp till honom tror jag.
Nej.
Jag ska berätta att när jag ska upp till baron, jag ska dit också. Baron.
Ja.
Jo, han sa att han ska kalla mig.
Ja, du menar Louis nu? Ja.
Ja, inte när det blir just nu, men jag ska
nej.
Dit.
Nej.
Men du, de berättar ju att de demonstrerar i alla fall 1 maj. De började, de gick här över gatan.
Ja, visst.
Och då användes då de horninstrument som då baronen egentligen hade bekostat. De fick de använda och spela på. Han sa aldrig någonting.
Nej, han sa aldrig inom det.
Nej, men de instrumenten var, som man hade då, det var inte samma som man hade skänkt, ska jag tala om för det. Nej, man hade skänkt de första och de var slutspelade, för de hade haft det, musikalen var länge.
Ja, den länge var det.
Så de hade skänkt den musiken samtidigt ungefär som man skänkte ett stort fint standard till templarna. Och det blåste sönder resten på en begravning. Det finns inte mer. Men
och sen bekostade han utbildning.
Ja.
Utav musikanterna, då när de började.
Ja, det gjorde han.
Men sen hade de lärt sig själv resten som kom.
Ja, det var ju Broström, han var ju storstivan. Mm. Det var,
så. Man var noga. Hur skulle det låta?
Det skulle höras fint och det skulle låta bra. Du har pratat om facklig anslutning, men hur var det med partitillhörighet då? Det var någon 1 maj. Folk här uppe var lojala med gamle baronen och han aktiverade sin facket. Men hur var det politiskt? Ja, nu för det första var gamle baronen död när den första demonstrationen var alltså. Det kom ingen demonstration före 1916-17. Men då var det så, fast jag var radikalt här och kommunisterna kanske ganska dominerande. Men 1 maj har de kommit överens om att i år ska vi skaffa talare. Nästa år får ni skaffa talare från ett parti. Det låter väldigt ljuvligt, men så var det.
Ja.
Och här ska det endast vara verkliga stjärntalare. Vi tog inte emot några andra. Nej, det var så. Vi fick också värsta talare som fanns att få. Här talade...
Ja, vilka till exempel?
Ja, Arthur Engberg och jag att tala. Det var ju... Hinke Bergen ska vi inte tala om. Han var, ja, men det måste jag väl tala om lite.
Ja,
jag
måste med
en sak också. Jag sa att vi måste tigga oss till den där festplatsen. Kungsängen alltså. Vi skulle gå upp och fråga Nilsson då, om kunde få lånen. Det var före den strejkens tid där. Och då gällde då Folkets Husföreningen fanns ganska några år före för att skaffa in pengar. Och då skulle vi ha fest, stor fest. Och då gick Erik Smedberg och jag var kommenterade vid då. Så vi går upp och fråga. Jo, det skulle vi få. Sa han, fast han var i laken i rockaren. Men det skulle vi få på festplatsen i alla fall. Men sen kom, hade vi Kalle Hinke Berggren med det, som skulle dra upp plåster. Och det är kanske ingen av år det har hört förresten. Men den var ju bekant för att dra folk. Han tar alltid hans uppfattning om kvinnofrågan. Han är kärlek utan barn som han drog mest med. Det var en föregångsman. Då kom affischerna ut. Stora affischer. Jag tänker Bergen talade i folk vid Öfstabruk. Den datumen då.
Det var inte vid Folkets Hus utan vid festplatsen?
Nej, festplatsen. Mm. Det var mitt emot där. Mm. Det blev ju uppkallad igen. Mm. Erik Smedberg och jag. Och nu skulle jag ha hört Erik Smedberg prata med det långsamma bästa målet här, så var det väldigt omständigt som han pratade på den tiden. Det var inte som jag pratade. Så jag har läst affischen, redaktör Berggren ska prata. Och då får ni inte ha någon festplats. Punkt och slut. Och så sa Smedberg med sitt bönstav, ja men Karn, sa han, Karn är ju påtingad, sa han. Det kan man inte. Du kan inte peka åt det budet, han kommer inte. Ja, ni hör vad säger ni. Nej, men gick det. Men då fann vi förråd, vet du. Och hade, jag bara fick ett tryckeri vid försätet på den tiden. I Sopenstugan, ett nytt litet tryckeri. Ja, gjorde små lappar här. En cyklade dit och beställde en massa sådana här lappar. Så här. Häst i lösta bug, Hinkevergen talar. Den förbjugen talar, men talar på grushögen utanför landsvägen. Och det, de cyklar ut runt här i Holmnäs överallt och kom folk alldeles gränslöst. Och då mötte vi Berggren vid posten, spelade jag. Och han kom med sin halmhatt, om du vet.
Kommer han från Tobo då?
Ja, han kom med posten.
Med posten från Tobo, ja.
Släckte om han var honom så här. Ja, jag ska vara igenom, sa han. Och det förstår jag. Då stod han med grushögen där. Det var en lång stor grushög mitt mot kungsängen då. Vägen där. Och där började han så här. Det var en man, sa han, som ville bygga en stuga ute i ödemarken. Det var en skötsam man, sa han. Du förstår, han kan prata. Han kunde ju prata. Han hade en förmåga att prata som var enastående. Han byggde sin stuga. Och hade något år så kom överheten och sa, här får ni inte bo längre. Det är inte era egen mark. Det var en saktmodig man, så han flyttade längre in i skogen. Så kom det en, där också kom en och sa, här får ni inte vara. Och flytta. Och han flyttade för tredje gången. Och då kom en överhetsperson tredje gången sa, åh, skynda till bygden, det är krigen handet, ni får komma ut och försvara. Försvara? Jag har ingenting att försvara, jag får inte bo någonstans, sa han. Så började jag hänga där igen.
Men det kommer du ihåg.
Ja, det
kommer du ihåg. Ja, det kommer du ihåg. Ja, visst. Och då förstår ni att det är... Ja, lite
jag tänkte på det du sa då, vad de röstade på. De röstade här i alla fall, ja. Hade de ingen rösträtt då? När var det?
Ja, men...
Alltså, för att de var inte influerade av baronerna som röstade som han gjorde. Folket?
Nej, jag vet inte, långt tillbaka i tiden. De hade inte rösträtt, de skulle ha en viss inkomst rösträtt. De skulle ha, jag tror det var 600 kronor. Jag tror det var 600-800 kronors inkomst de måste ha, annars hade de ingen rösträtt alls. Och sen kom det 40-gradiga skalan och grejer så småningom.
Men när kom han med rösträtt
då? 1907-1909.
Ja.
Och sen blev kvinnorna
20 senare. Ja, men jag tänkte, för att här socialdemokrater och kommunister, och sen var lite liberaler. Frisinnade.
Ja, lite. Var mycket sådana.
Mycket sådana. Ja. Därför att Gottfrid Skyddsmål var det som satt där. Gottfrid, det var Gottfrid Skyddsmål
ja,
som satt
ja,
där.
Han var frisinnad han vet du.
Frisinnad.
Ja, oj då.
Men annars så, för att jag satt ju sen i valförrättning här senare. Och det var ju faktiskt övervägande socialdemokrater här.
Ja,
och
visst.
Och högern hade då inte just några röster mer än baron. Verkligen vad vi kunde räkna ut.
Ja, det
är så det är klart.
För de hade alltså rösträtt.
Men jag skulle kunna. Jag glömde säga orsaken. Varför blev det här föreningen?
Ja, just
folk måste bli uppretad av någonting, flera saker. Jag antydde förr att det var att jag haft relativt bra här i Holland till många andra under kriget, det sa jag fast, för det är ju ett faktum att det var så. Men det räckte väl inte. Men de var, folket här var att de gamla, ja, de gamla, långt ner. De hade vansinnigt sett upp till baron som någonting, inte högre vis, men någonting att lita på. Man hade trott att där uppe det fanns ju bara Ja, att det var bra folk och så vidare. Och då kom då 1914. Det var barokaler där det var. Då kom det eviga steg dit ner.
Jag älskar att det var roligt. Jag hoppas att du beskriver såna här saker. Vi tror inte att Olivia
var
själv.
Ja, det var lite knep. Och så söp då.
Ja, sen fruktansvärt.
Baron Louis.
Men redan då 1914. Då skulle man ordna det stora bröllopet, men ska jag inte prata om det,
för det har du pratat om.
Jag håller hemligt åt andra, för det är en helt föreläsning.
Ja, det har vi på band.
Jättebröllopet där. Mm. Men kort sagt, de skulle tvinga trädgårdsmästarna, och det var i Strindberg på en fin och Kjellsundberg, att gräva upp björkar, ganska stora björkar, 3-4 meter höga, i oktober månad, och tvingade de björkarna till gröna igen till i februari. Det är en omöjlighet. Björken måste ju viva. Men då hade jag att de måste ju göra det där, de betingade till det. Det var en stenigt. Då kommer jag ihåg att det var nästan i Kesselberg, och han var så där. Ja. Lite efteråt. Han kom och sa, den där stenbiten var där då. Han sprang av, han som bestämde då, på den här ögonen och så. Och då sa han, det går nog inte att få den på björkarna nu, sa han. De måste ha vila först. Att kunna få en björk att grönska nu, när du sa fältlöv. Han blev så ner själv, Karl. Han blev så ner själv när han inte värde dum. Då tänkte vi som hörde på det, att är det sådana personer som finns på Herregud nu? Då tänkte vi, ni får ursäkta att det låter gammalmodigt, men vi tänkte så. Sen, jag är en händelse som fick folk att vackra att det inte var så bra det. De byggde om en bro här, jag tänkte det här herrgården, eller terrassen, ni vet. Mm. Över ån. Det var tre jobbare. Bland annat en som heter Erik, som heter August Smedberg. Mm. Han brukar vara i sån där basning eller stenarbet. Han var kort i växten och han var lite seg kan inte röra sig, men obyggst ärlig var han. Och han det var en bra gång, han kanske var lite seg av sig. Då satt Stenviten och Baron Louis och söp dem på terrassen där. Ja, det gjorde de ju varenda dag. Och då utan bilar så kallade Stenviten åt byggmästare honom och sa åt honom: gå ner och avskeda den där karl. Ja, han död han förstås, så gick ner och svepade, ja, avskeda, sa han, det har jag inte gjort. Ja, men jag avskeda. Och då tänkte vi då, är det stående här för att herregud nu, tänkte vi då. Har det hänt någonting? Då är det med i mitt tänkesätt kanske. Ja. Och det blev ett, så småningom kom det fram att det borde vara en fackledning och en fartbildning eller skydda oss. Ska det inte fortsätta med som. Nu hade de inte så stor makt, för det var ju sålt då. Ja. Mm. Men ändå. Mm.
Oh, men det är nog ganska klart att det var det som orsakade det med fackföreningar. Ja, det tror jag absolut på, för det tycker jag man känner igen lite grann nu i det här megaskiftet som är. Det är också att man är lite så här. Ja. Jo, men det är det. Ja, men att det blir såna här, att folk tar sig samman då. Och sen just som du säger, om bolaget splittrar befolkningen också då. Och bolaget splittrade befolkningen också då?
Ja, visst gjorde de
det. Och försökte göra det?
Vi får inte ens jämföra det här bolaget med Korsnäs-Marma. Det är nog en skillnad för småningom. Jag talade om bolaget.
Ja, just det. Det är alltså Jim Österby, så det är inte...
Det är tur att de kom och tog över sen.
Precis.
Det som räknas till en räknas kunde. De andra hade ju förslut på allting helt enkelt. Det fanns inte jobb i skogen heller.
Fråga en annan sak. Du målar ut som idylliskt förhållande mellan kommunisterna och socialdemokraterna här.
Jo,
det gällde organiserandet i alla fall första maj.
Ja, det var det.
Jag trodde det var ganska hårda röster kring 17 och sen på 20-talet.
Det var nog, men i det fallet så var det att ni har fått hålla talare i första maj år. Nästa år ska ni göra det. Och det höll de obrottsligt. Carl Kihlbom var ju här flera gånger från kommunisterna förstås, han förlöste vi. Och ja, hälsen efter en. Jag kommer ihåg vad det hette, men det som talade Folkets hus, det första talet, inte invigningen, men sen det första talet som hölls där, det var en förrätta pastor på H.F. Spak, en av de riktigt gamla judjärerna. Han var den första som talade i Folkets hus.
Men det var aldrig diskussioner sinsemellan då, menar du också kanske?
Ja, det kanske var arbetsplatsen.
Det vet du inte, ja, på arbetsplatsen. Inga hårda duster.
Nej, det var inte.
Hur stor var den här kommunistiska föreningen då? Va? Hur stor var den här kommunistiska föreningen? Och hur länge höll den på?
De hade nog direkt ingen förening, de hade bara en ungdomsklubb.
Jaha.
Och du kan ju säga att jag kom med en kort tid med er, mycket kort tid. Mm. Och det var det, vet du, hur jag säger det var det.
Kanske hörde
solsken? Nej,
det är
där.
Det var så få.
Det var en slags våg som kom ungdomen, och det kom hit talare från alla möjliga ställen ifrån det parti, olika karteringar, och då skulle vi bilda en ungdomsklubb. Och ja, jag kom ner, ja, nytta av, jag hade lärt mig god temperin, så jag kunde göra på ett möte och kunde skriva protokoll, och därför kom jag med. Men jag får ju se, jag läsnar ju snart.
Erik Smedberg var med då också? Va? Erik Smedberg var också med då?
Ja, han var med direkt. Jag vet inte, han hade väl ingen arbetarkommun, heter det då, tror du. Men det hade väl ingen direkt sån här. Jag tror det var direkt näst. Jag kommer inte ihåg det.
Fanns det någon socialdemokratisk ungdomsklubb då?
Inte då.
Nej.
Det kom sen.
Men ungdomen hade dragit sig till vänster förstås, utan urskiljning. De visste inte vad frågan om. De bara... Vad som väckte mig när jag var med i det. Vi var till Österby ganska ofta. Och vi cyklade dit en stor skara till Österby. Och när de kom förbi bondgården, så skrek och kvällningsord, och bönder var ute och jobbade. Han var lärde det här, så jag inte skrena och skrika, och trots inte gjort någonting. Ja, då var det en ting. Ja. De hade väl lärt att han skulle ha allting. Jag vet inte, det var otäckt. Jag stack därifrån, han inte med det där. Jag har varit. Vill vara en trivningsman eller trivning.
Men du, den här Erik Smedberg då? Hur var han hållen bland befolkningen, Erik?
Ja, han var
han duktig som metallordförande? Kan du säga det? Nu,
ja.
Han är ju död sen länge.
Han var väl kanske den bästa. Det var inte så gott ifrån honom.
Nej.
Jag tror han kunde vara lite mindre bråkig.
Och så var han bråkig.
Ja, nu var det lite annan. Han var ju rolig också. Men...
Tyckte... Man hör ju berättas om hur han steg upp. Eller hur han kunde jobba då i smedjan hela dagen. Och sen så drog han iväg till Stockholm på möten då. Och så kom tillbaka sen på morgonen och fortsatte jobba i smedjan. Jo, det finns det någon som har berättat om. Vilket oerhört engagemang det måste ha varit och så jobbigt det måste ha varit. För då betalt han dem väl inte?
Nej, han var nog väl bra i sin... Han var nog... sin åskådning, men han var aldrig någon rikare håll i någon folkets rör.
Han var inte det? Nej, det
kan
man liksom
inte säga att han inte var.
Inte håll,
det kan du säga lite för hårt, men ja. De tyckte han skulle vara, han lag sig i för mycket. Som man inte bara hört.
Inget nytt under solen. Just det.
Ja, vi kan ja.
Det är lite spännande här tycker jag ändå, för att eftersom det inte finns så mycket.
Men
det är många som kommer.
Ja. Först var ungdomen inte intresserad. Jag menar, det kommer också åter. De är inte särskilt politiskt intresserade ungdomar idag heller. Det här i alla fall.
Nej, men...
Så det kanske är en mognadsfråga. Har alltid varit kanske.
Han fick, Erik Smevar, han fick nog en liten påminnelse han också. Jag menar, det säger inget ont om honom, för han har ju mått bra på många sätt. Jag har ju inte snedat honom långt ifrån, men... någon gång... 1922 kanske. Exakt kan jag inte säga. Då hade de en beställning här från att faktiskt gå till Ryssland. Mm. Konstigt nog. Det låter otroligt, annars har jag gått till England och allting. Mm. Men då skulle han få komma ryssar hit. Tre ryssar skulle komma hit och titta. Jag vet inte om det var någon speciell smid, eller kan jag inte säga vad det var. Så långt kan jag inte dricka med. Men ryssar bara kunde komma. Och då hade ju de här kamrater i Snean, de som var i socialdemokrater, tror jag, så var det elaka reta i Snean. Och nu kommer kamraterna hit och håller och pratar med dem. Vi vet hur folk kan vara. Ja. De kom. Det var ju lärda män. De kom inte skickligt dit för andra heller. Det var ingenjörer som kunde språk. Och de kom och... hade mest ingenjören hon öste och tåga helt enkelt in i Svejan där. Och de låtsade ju inte se hon jobbade heller, för de gick inte vid dem bara klart. De gjorde det. Och sen repade de honom. Jag ser det. De vill inte se hur den kommer åt heller. Det var inte så gott att vara kommunist heller.
Vad bra historia.
Ja, det är lite struntrat, men det är...
Jo, betonar, men det är roligt med sånt också. Så
jag betonar att det här är inga skruv.
Det är fantastiskt att du kommer ihåg detaljer. Såna här små roliga historier till exempel. Att det gjorde ett sånt kraftigt intryck, så det har inte
förbliknats. Ja, men du kanske ska tala om den allra värsta som ju nästan... Ja, den kanske var turnerad det man kunde göra. Jag sa ju förut att folket här inte svalt, och gjorde de inte heller. Men
trots
allt mycket mindre bröd än de hade förr, då när de fick ut så mycket de ville nästan. Och det var en viss åtstramning. Och framförallt fanns det ingen lyse. Och det fanns ingen socker just och ingen kaffe. Och det skiljer de ju för naturligtvis med all rätt regeringen, Hammarskjöld för det där. Han skickade ju allting till Tyskland. Hammarskjöld och gamle kungen, gamle kungen alltså. Därför hade de döpt om Han heter Hjalmar Hammarskjöld, eller landshövding i Uppsala en del. Och kallade honom för Hungerskjöld istället. Då fick de höra här, han skulle komma hit på besök. Det var 1917 säkert.
Samma med försäljningen, ja.
Och då hade de den där roman, det var inga turingar där nere, så jag måste tro. Tänkte inte riktigt. Nu skulle man ju veta interiören hur det var där inne, jag kan inte förklara det, men man säger att det här är smältarhärarna, en rad fyra stycken här. Så kan man ha den 4-5 meter i går. Sen stod en stor jättestor långhammare där, en stor hammare där, liksom. Det går emellan. Och där hade de gjort en stor docka. Jag har gjort en ställning av trä och klätt på en gammal rasrock, så en gammal, heter det, gammal, det är en träs, heter det, en gammal rockar, för han var också väldigt surtut, eller som ett halv lång rock som de hade följt in. Ja, det är ju samma vad det heter, men gamla kläder och så hade och hatt och så hade de gjort en svara, pappsvara, och skrivit med stora bokstäver så här. Hunger själv på lusten utan brödkort, stod det. Ja, de stod in där i munnen så här, rätt ut så här. Och han måste gå och passera det där emellan, för det var bara ett par meter. Skönt, han kom ihop med en lång rad gamla högur. De sa att de jobbade förstås, de svettade och jobbade som var helst. Det är
klart, det var ingen som var skyldig.
Men hade gjort det, ingen. Och då kunde de vara såra.
Och det var finurliga smederna.
Ja, de blev ingenting. De skulle tas på ett rätt sätt. Då kunde de vara hyggligt mindre som kunde tänkas. Först när bolaget tog över den 17 då. Då skulle de tvinga de här gamla smältarna att ha ett annat... Ja, nu kommer jag på ett pack saker, då får ni ursäkta mig. Men det måste vara vitt takjärn i gösarna, men det ska bli järn alltså. Annars grått takjärn, det rinner. Det smälter, ja, det är det.